Välkommen till Natt och Dimma, podcasten där jag, Erik Nyström,
och jag, Magnus Johansson,
istället för att prata om Dario Argento-filmer, Children of the Corn-filmer eller någonting annat, gör en liten sidospår till att prata om film noir.
Precis, precis. Vi är ju vanligtvis i Vacancy, skräckfilmspodden. Och det här exakt. Här är vårt sidoprojekt där du introducerar mig till noir-filmer.
Från 40- och 50-talet har vi rört oss i hittills, och det kommer vi att fortsätta göra. Det här är det tredje avsnittet av detta sidoprojekt. Mm. När vi spelar in är det sensommar. När det släpps kan det mycket väl vara tidig vår.
Ja.
Men innan vi går in på det, så har jag både häromdagen och idag lyssnat på någonting som har fått mig att omvärdera ett band som både du och jag har lyssnat på tidigare.
Okej. På ett dåligt eller ett bra sätt?
Nej, men på ett bra sätt.
Ja. Yeah.
Det här är ett band som har gått från att ha varit något jag lyssnat på till att vara något som var uselt till att, ja men okej.
Okay. Yeah. Ja.
Och det är ju såklart Type O Negative.
Ja. Yeah. Yes.
Jag plockade av någon anledning fram, jag tror att jag ville lyssna på deras cover på Paranoid.
Just det.
Som ändå har någonting kanske. Så då tog jag fram The Origin of the Feces och lyssnade först på den. Och så, ja, men jag prövar hela skivan.
Ja. Yeah.
Och då förstod jag ju att när vi lyssnade på dem då, vad var det då? 15, 16, där, sent högstadietid, gymnasiet. Så tog vi dem ju på allvar.
Ja, ja precis.
Men de är ju redan från, alltså, även den här Slow Deep and Hard, nu har jag inte lyssnat om på den, men det blir ju ännu tydligare i liveskivan. Mm. De är ju en parodi.
Ja, precis. Ja, absolut.
Och även Bloody Kisses är ju en parodi.
Ja, jo.
Och October Rust är ju också en parodi.
Ja, precis. Japp. Yep.
Att jag kanske snälltolkar dem lite väl mycket, de här mordlyssna låtarna i från Origin of the Feces eller Slow Deep and Hard med att hugga ihjäl någon med en yxa för att hon har varit otrogen.
Yeah.
Men det är ju, alltså jag kan inte höra det som något annat än att han driver med liksom en våldsbenägen maskulin man. Alltså att det är ett lustmord på manlighet.
Ja, precis. Jo. Ja.
Yes. 90% medvetet, 10% omedvetet. För han, Peter Steele var ju fylld av ett slags självhat.
Ja, ja.
Som får bli en slags så här, själv ironiserande humor. Men jag har aldrig förstått att det aldrig var på allvar.
Nej, just det. Nej.
Att allting är parodier på hårda, arga låtar. Då gör vi dem lite argare.
Ja.
Och när de spelar dem live töntar de sig ju en massa.
Mm, precis, jo.
Och sjunger med så här skotska dialekter och grejer.
Japp.
Ja, ja. Så när jag börjar se Peter Steele som någon slags dekonstruktör av mannen.
Yeah.
Så har jag ju återupprättat honom som nästan en sexsymbol.
Just det. Ja.
Ja. Fan vad cool han var på scenen då. Synd att han var en fullblodsalkis.
Ja,
och förmodligen, nej, det sägs ju att han var jättesnäll dessutom.
Ja. Ja. Ja, precis. Jag tror att jag har haft en relation med dem. Ja, men ungefär vid den här tiden faktiskt, sen sommar liksom, att så här, ja men man börjar längta hem till Skellefteå och kanske till skoltiden och så vidare. Så de har ju gått lite då och då, så att absolut, den här grejen, insikten har väl kommit smygande mer kanske till mig då.
Ja, nej, för mig har det varit uppvaknande. Ja, men jag har ju alltid, de har ju alltid varit lite, att man har märkt att de har skojat lite.
Ja, exakt.
Men jag har aldrig förstått att nästan allt var ett skämt grundat i någon slags självförakt.
Ja, precis. Ja, nej.
Sen är det inte alltid ett roligt skämt.
Nej, precis. Nej,
det... Men det är ett skämt.
Japp.
Det var lite som den här låten som kommer för, vadå, 5 år sedan, som cancelade någon, den här, vad heter den, typ Knulla barn, eller vad det var.
Ja, det vet jag inte.
Det var någon som gjorde en parodi på en så här riktigt hård gangsterrap-låt.
Ja, okay.
Om att Men ingen förstod ju att det var ett skämt. Mm. Utan han blev ju kanslad och förlorade alla sina stand-up-gig. Vad han nu hette, jag kommer inte ihåg. Nej, Mr. Cool, tror jag han hette.
Ja, nej, det här har jag missat.
Nej, eller glömt, ja, som ja, alla andra, utom jag. Att det här är ju samma sak. De här hade ju blivit kanslade idag.
Ja, ja.
Men det är ju ironiskt.
Ja.
De driver ju med det de låter som. De driver först med arg hardcore. De driver med goffen. De driver med allt. Så vad är kvar? Ja, bara självförakt.
Ja, precis.
Det finns något där. Men vi ska inte prata om type och negativ. Jag blev bara så uppfylld av att äntligen ha förstått dem. Och förstått Peter Steele som den här muskelbyggar, missbrukar mjukisen.
Just det.
Som han kanske ändå... Som jag vill tro att han var. Sen var han kanske hemsk, vem vet.
Ja, precis. Ja.
Utan det här är ju då en podd där vi pratar om film noir. Och vilka tre filmer ska vi prata om i det här avsnittet?
Ja, i det här avsnittet så har du valt ut åt mig Laura från 1944. Gun Crazy från 1950. Och... On Dangerous Ground från 1951.
Det kan ha varit så att jag hade en tanke med just de här tre. Men det var så länge sedan jag valde ut dem att jag minns inte den längre.
Just det, nej.
Men jag tänker att de någonstans ger en lite spridning i typ av noir, typ av film egentligen, typ av genre. Och ingen är ju någon klassisk så här trenchcoat-deckare som... ha ett nytt fall som många associerar till noir, utan mörkret kommer från lite olika håll här.
Ja.
Och vi börjar ju då med Laura från 1944.
You have rarely met a girl like Laura. Few women have been so beautiful, so exotic, so dangerous to know.
You're Laura Hunt, aren't you?
Yes.
I'm Shelby Carpenter. Want to dance?
I'm not alone.
Oh, you poor girl. I bet he still does the polka.
Yes, Betsy Ross taught it to me.
It was as natural for Laura to be picked out from among thousands of alluring girls as it was for her to be surrounded by luxury, mystery and scheming men.
I regi av Otto Preminger, som ersatte, vad heter han, Robert Mamoulian, en bit in under inspelningarna. Mm-hmm. Den kretsar kring en kvinna som har blivit mördad. Snuten som försöker lösa det genom att prata med männen i hennes närhet. Och ta reda på vem som kan ha gjort det, varför. Samtidigt som han naturligtvis blir lite trollbunden av den här mystiska Laura. Och vi kan väl börja där, va?
Mm.
Anledningen till att jag valde den här filmen är ju de otroligt tydliga, uppenbara och självklara kopplingarna till Twin Peaks.
Ja, ja, just det.
Ska vi, vilka noterade du, förutom då det självklara, en karaktär som är död när filmen eller serien börjar som heter Laura?
Precis, jag har skrivit Who Killed Laura Hunt. Den mest tydliga för mig var när det började dyka upp liksom Jacoby. Dök upp ett efternamn här. Jacoby säger de i och för sig i den här.
Ja, de uttalade lite annorlunda.
Ja, precis.
En av de huvudmisstänkta heter Waldo.
Just det.
Lydecker. Waldo är ju fågeln.
Just
som
det.
Blir ihjälskjuten. Lydeck, det här är lite svårare. Namnet ringade bekant, så jag var tvungen att kolla upp det. Men ja, när de letar efter Waldos, alltså, så kommer de till en veterinär som heter Bob Lydecker i Twin Peaks.
Okej, okay. Som kopplar ihop det rakt av.
Kopplar ihop det på något vis. Sen heter ju även en annan kvinna som vi aldrig får träffa, Diane Redfern.
Just det. Mm.
Så då har vi fått det ur världen att... David Lynch nog såg den här någon gång, eller någon av hans staff writers, eller vad det nu är, valde bara att knyta mycket till den.
Ja, jo.
Men Lynch gillade ju gammal svartvit film.
Mm. Absolut. Nu garderade du med att säga att han gillade det. Är det för att vi kommer att släppa det när han har dött sen? Jag får klippa bort det här.
Det är faran med det här, att man kan bli farligt inaktuell, men precis.
Ja. Och ja, precis. Den här börjar ju liksom nästan som en deckare liksom. Det är väldigt, väldigt mycket bara gå in i rummen här som man, och lägenheterna, och möt de misstänkta på något sätt. Det mm. känns som Agatha Christie liksom deckare på något sätt här med den här detektiven. Så här är lite mysigt med dialogen som kommer liksom, vad heter den här författaren som väl har varit liksom hennes liksom försörjare på något sätt här.
Ja, det är Waldo.
Ja, precis. Mm. Som ja, precis. Är en äldre journalist, va? Är han. Ja. Och han ja, men de skapar ett liv lite grann. Går ut på alla festerna och sånt, och men han gillar definitivt mer att vara hemma. Medan hon är lite mer av en festprisse kanske.
Och, ja, hon är ju ung nog att vara hans dotter också.
Ja, exakt. Precis. Ja, så börjar ju mer karar komma in i hennes liv. Bland annat då Vincent Price som kliver in.
Vad heter han? Shelby Carpenter.
Precis. Och skär lite scener direkt han dyker upp liksom. Man vill bara sitta och lyssna liksom på dialogen. Men författaren är ju också har ju väldigt bra skriven dialog när han sitter där i badet och pratar och sådär.
Alltså, hela den börjar ju nästan där med att Dana Andrews som spelar den här lite träbockdetektiven bara klampa in hos och vill ställa några frågor, och han ropar liksom innan, och då sitter han i badkaret.
Precis, med en skrivmaskin och man får veta vem man är på något sätt där.
Sitter liksom en så här 60-årig farbror naken nästan. Ja. Mm. Och sen handlar ju lite filmen om att Dana Andrews då halvbufflar sig fram som någon snut som kanske blir för involverad i fallet. Men han släpar alltid med sig den han just har förhört till nästa förhör.
Just det. Mm. Egenhet han har.
Han har en egenhet. Jag ska förhöra den här nu. Får jag följa med? Det är klart du får.
Ja.
Och så har den sina egna frågor. Ett väldigt så här förakt för sekretessbestämmelser. men jag tänker att man kanske snabbare kommer fram till gåtans lösning om man valde att involvera andra som satt inne med information, och kanske framförallt tog med en person som avskydde någon, att låta dem mötas och förhöra en och låta den andra lyssna och se vad som hände.
Precis, jo, det känns som hans teknik på något sätt här, den här deckaren som filmen börjar som, att vad det är, detektiven i sig har en, vill läsa av folks reaktioner liksom, och ha folk i samma rum så att han kan se hur de reagerar på varandras liksom kommentarer, så att säga. För att komma snabbare till sina insikter liksom. Jag måste berätta om hur de här blev lite uppdelade. Jag delade upp den här filmen, började se den för sent och började om på morgonen liksom. Det var ganska kul ställe som jag slutade på, för jag började få de här liksom detalj, liksom intervjuerna och sånt, och jag bara, ja, jag ser en deckare liksom, och vem har mördat henne, och så bara, och lite grann så började jag fundera på så här, ja, men kommer det här hålla så här länge liksom? Det är några få personer, några få lägenheter vi är i, och liksom ska det börja hända någonting?
Det börjar kännas en smula torrt. Det är lite knäckebröd utan smör här.
Så då slår jag av och så börjar jag om på morgonen.
Ja, får jag gissa vad som är det första som händer när du slår igång? Får jag gissa?
Ja, det kan jag göra.
Det är att Laura kliver in genom dörren och är vid liv.
Yes. Ja, men ungefär exakt det. Före det får jag faktiskt också att detektiven går omkring, dricker ur hennes sprit och tittar väldigt mycket på hennes tavlor, och har läst hennes dagbok och så vidare, och man får en stark känsla av att vänta, du är liksom kär i ett spöke här nu. Ja. Och så däckar han i hennes fåtölj liksom. Han ska inte vara i hennes lägenhet och hålla på. Nej. Så här. Så bara det blev ju liksom bara, oj, ja men nu börjar det bli spännande liksom. Och så sen ja. Bara, boom, så när han har däckat och vaknar upp så kommer hon in genom dörren. Så bara, okej, drömmer han nu eller är det på riktigt?
Man kan tänka sig att filmen antar en drömsk värld under andra halvan är det väl typ.
Ja, precis. Jo.
Jo. Jo, för ja, men om man ska tänka på noir-genren så vill man ju gärna komma åt det här, den plågade, försjupna detektiven, eller att mycket skuggor, natt eller dimma som sagt var. Ja. Medan här är det ganska mellangrott och ganska torrt detektiv till en början.
Yeah.
Men mörkret i den här, den som ändå gör att jag tänker att den absolut ska sorteras in i genren noir, är ju kanske den som bjuder på det mest subtila mörkret hittills, i att det kommer ju i den här lite besattheten och svartsjuka
Jo.
Som alla bär runt på här. Alla, utom Laura möjligtvis, är ju svartsjuka och snudd på besatta av någon i filmen.
Ja, precis. Jo, definitivt.
Vilket blir, alltså det är verkligen den här, den patetiska svartsjukan som får ta utrymmet istället för kärleken.
Mm, precis.
Tänk ett kärleksdrama, fast ta bort kärleken och ha bara en patetisk, eländig svartsjuka. Mm. Och släng in en liten detektivhistoria där också.
Mm.
Så den är ju jättemörk.
Ja, definitivt. Yes. Jo. Ja, det är ju väldigt bra. Alltså, det jag tänkte på med det just, hur den följer liksom. Det är ju liksom detektiven på något sätt som vi får följa här. Men jag tänker så här, om, nu vet jag inte om den här är baserad på någon bok eller hur det var. Men den känns som att den kan ha andra folk som man följer i en bok till exempel. Mm. Att vad det, den här journalisten skulle ju definitivt kunna berätta den här historien på, och det gör han ju till viss del liksom, när han visar upp att så här, ja, men hon börjar vara liksom, inte komma på deras dejter, och han börjar liksom åka dit och se att det är någon där, och det är ju en som den här Jacobi eller vad han heter som har målat av henne och gjort den här tavlan liksom som alltid hänger där som väl påminner honom om den situationen i all evighet liksom. Och just hur Vincent Price också är alltid är närvarande på något sätt där. Jo, det finns definitivt mycket.
Och även Vincent Price, den här kvinnan som typ egentligen är förälskad i honom, hans på något vis beskyddar. Han har ju också en kvinnlig beskyddare som
just det. Mm.
Finns där.
Jo.
Men jag tycker det ändå är lustigt att men hon rör sig bort från den här Waldo Leidecker-karaktären, för att men han är rik och han är inflytelserik, kanske framför allt. Och, men han är ju lite gammal.
Ja, precis.
Så då drar hon sig mot Vincent Price, som han är ju definitivt yngre.
Mm.
Men han är ju inte a hunk of burning love.
Just det, nej.
Han känns ju som någon liten luns. Han är väl någon konstnärsjäl visserligen, men ja. Man tänker att vad stod på kö efter honom då?
Just det. Mm.
Hon söker sig fram genom livet för att hitta var hon vill vara.
Ja.
Hon dejtar sig fram.
Ja, exakt. Jo.
Männen blir bara, faller som furor, och det blir bara mörkt. Det finns väldigt lite positivt med relationer i den här filmen.
Japp. Jo, definitivt. Jo. Jo, det är sant med Vincent Prices liksom. Ja, men hon som vill ha honom så att säga i sitt liv. Hon blir ju väldigt mörk också. Definitivt, ja. hon går in och pratar med Laura där i en scen också. Att, om hur det kan se ut på något sätt. Speglar kanske vad som faktiskt har hänt också på något sätt. Ja. Och vart man kan hamna liksom. Hon bara säger det mot för den som faktiskt har gjort någonting här.
Så... Ja, nu blir ju tvisten här med att Laura lever och det är en annan kvinna som är död. Mm. Alltså, fan vad slarvigt CSI-team det var.
Ja.
Men visst, vi köper det. Men deckaren här handlar ju inte om var var du då, vart mordvapen hit eller alibin dit. Det är ju inte den typen, utan det är ju snarare en slags här, vems patetiska svartsjuka nådde kritisk massa av de här karaktärerna i tillräckligt stor utsträckning för att mörda någon annan.
Exakt, exakt. Jag vill ha dig, beskyddandet också är ganska stark liksom, tematik i den också, att mycket av red herringsarna hamnar där i att så här, jag vill ge dig allt på något sätt. Och det är många som springer runt och försöker undanröja bevis de inte behöver undanröja och så vidare liksom, på något sätt där.
Ja, det är nycklar och grejer och folk snärjer in sig i onödiga lögner.
Ja, exakt. Jo. Nej, alltså, ja precis, jag tycker att det är så bra också, de har en, alltså, ja, jag vet inte, jag ska inte peka ut för många red herrings också, men det är ju fantastiskt att de faktiskt har i en film som spelar lite på Agatha Christie-deckar liksom delen liksom, att de har en i princip en bekänt också som också bara viftar lite så här med en red herring flagga på något sätt. Det kan ju vara jag också. Men då, nej, jag tyckte om den här filmen. Jag tycker också att den är mysig med sina faktiska, alltså det är ganska tydligt vart den är på väg på något sätt ändå. Mm. För mig var det. Och just hur den vid flera tillfällen hintar om sina liksom lösningen på något sätt här. Ja. det tycker jag är lite mysigt också i såna här filmer.
Ja, men jag har sett den här förr, som sagt var, mindes inte så mycket. Anledningen att jag ville ta upp den var, som sagt var, mycket de här Twin Peaks-kopplingarna och att den har, Vincent Price har sagt att av alla filmer jag har gjort är det här den bästa.
Ja, men ja, alltså
så kan det
så
vara.
Så kan det faktiskt vara. Jo.
Men när jag får mitt mindset rätt i den, för att ja, det är så lätt att tänka, om man förväntar sig en murrig, skuggig noir med dramatiska, överdramatiska grejer, nej, det får du inte här. Utan den tangerar ju alltid det torra, att du måste hitta, dels måste du hitta deckaren i svartsjukan, inte i vem sa vad, vem gjorde vad.
Nej.
Och dels måste du även hitta mörkret i, alltså bara synen på relationer.
Ja, exakt.
Synen på människan, synen på kärlek här.
Ja, exakt. Och hur man, ja precis, hur det går till och hur man liksom löser det.
Så den är ju lite low-key mörk på ett ganska snyggt sätt.
Mm. Just det, jag tänker highlighta en grej också som jag tyckte var väldigt mysig. Alltså, jag skrev snyggt, men jag vet inte om det är så himla snyggt. Men i och med att det var så tydligt så blev det jättemysigt. Alltså, och det är när hon går omkring i sin lägenhet och börjar släcka lampor och ljussättningen liksom byts ut medan hon trycker på varje knapp liksom, och helt plötsligt så lyser liksom månen in genom de här persiennerna och sånt där när hon släcker det vanliga ljuset liksom. Det för filmens skull, för att vi ska kunna se någonting, så händer ju inte så mycket rent att det blir mörkt, utan att ljuset bara switchar. Och ibland när man faktiskt ser hantverket så kan det vara faktiskt mysigt och snyggt. Och jag tyckte om den scenen faktiskt. Att få vara med, att så här, ja, men nu står det folk och synkar och fixar och släcker ena och tänder den andra och så. Jag tyckte om den scenen.
Väldigt classic Hollywood.
Ja, exakt. Jo, men det var nog det som slog igång i mitt hjärta på något sätt. När det börjar krypa på att även deckaren liksom börjar falla för henne här. Det var starkt och något som var så här bara, oj, vad händer nu? vaknade lite, Mange. Så jag...
Ja, och twisten som kommer där när det visar sig att det är någon annan kvinna som är död är ju väldigt nödvändig.
Ja, precis. Jo, absolut.
Jag vet att jag tänkte, men hade det inte varit snyggare om den heter titeln och att Jean Tierney här bara hade fått vara med i tillbakablickar. Mm. Ja, jo, snyggare i teorin. Mm. Men den hade blivit väl torr då. Utan det här är, den behöver det. Den vet när det ska in också.
Ja, precis. De gör ju en till egentligen också när deckaren så att säga faktiskt gör sin så här arresteringsscen, samlar alla i en lägenhet och ska ta en liksom till polisstationen och fallet ska vara löst liksom. De vänder och vrider på det också, det konceptet att så här, ja, men i slutet av filmen ska vi peka ut vem som har gjort det liksom. Och det är inte riktigt så det funkar i den här filmen.
Nej. Visste du hela tiden vem det var?
Ja, alltså det var lite för tydligt, så jag var och ville hämta från lite red herrings faktiskt. Så
det är ju den mest tydliga.
Ja, exakt, ja. Då går vi vidare till Gun Crazy från 1950. Somebody might get hurt. How can anybody get hurt if we don't hurt them? I want to do a little living. What's your idea of living? It's not 40 bucks a week. Tell me, when did you get this idea? Oh, I've always had it. Ever since I can remember. If I don't get it one way, I'll get it the other. I told you I was no good. I didn't kid you, did I? Well, now you know. Regi Joseph H. Lewis.
Det här är betydligt pulpigare, ska vi säga.
Mm, ja, absolut.
Titeln syftar väl på många saker, men den mest omedelbara är den manliga huvudkaraktären vars uppväxt vi får i en snabb resumé i inledningen, som en godhjärtad men lite busig ung man som älskar skjutvapen. Han vill inte döda någon, men han älskar att skjuta och han är bra på det.
Mm.
Efter en liten vistelse på uppfostringsanstalt efter ett inbrott och en tur i armén, så återvänder han hem till sin hemstad med lite tom tavla med vad han ska göra. Han råkar dock förälska sig i en femme fatale värd namnet, en kvinnlig skarpskytt på en turnerande vad ska man säga, sideshow, karneval, fair. De förälskar sig i varann och det slutar fan inte bra.
Exakt. Yes. Jag tycker det är mysigt hur den här börjar. Det regnar i ett gatuhörn och förtexterna rullar och det är mörkt. Och helt plötsligt kommer en pojke just före tonåren kanske.
Ja, i tidiga tonåren.
Ja, kanske så, ja.
Och vem spelar honom?
Ja, det vet jag inte.
Nej. Den här unga pojken spelas då av Russ Tamblyn, som även spelar Dr. Jacoby. Nej, i Twin Peaks.
Nej. Jaha.
Det var inte min, det var en slump. Det här hade jag inte tänkt ut.
Ja, coolt. Ja. Måste kolla in den scenen igen då. Ja. Men Ja, alltså, det, och just det, precis. Och då åker kameran liksom bakåt och har varit inuti en butik hela tiden. Det är min upplevelse av den, den scenen. Och pojken tar upp en gatusten och kastar in den och tar en revolver och börjar springa iväg och ramlar. Och revolvern hamnar vid en man som tar upp den. Och jag blir nyfiken. Vart ska det här leda? Vad ska hända? Ger mannen honom pistolen och de börjar göra odåd? Eller, alltså, eller är han liksom någon slags liksom skurk av något slag? Men det visar sig att han bara har tagit honom helt enkelt. Ja. Och,
typ en snut eller en god medborgare.
Exakt. Och sen får vi den här resumén i domstolen.
Typ juvie, alltså juvenile court med hans syster som han är, som stora syster som även tar hand om honom. Yeah. Och hans kompisar som berättar om, och han får även själv berätta sin karaktär. Alltså, det är ett så här otroligt naivt sätt att bygga en karaktär. Han är 14, han blir arresterad, låt olika karaktärer komma in och berätta honom, låt honom själv berätta om sig själv inför typ en stenansiktes domare.
Exakt, ja. Jo.
Och vi har satt våran huvudkaraktär.
Exakt. Ja, och sen kommer han ju tillbaka och då gör han rutten liksom med syrran och sen framförallt hans två barndomsvänner som han brukade vara och skjuta med även som barn.
Då han vägrade skjuta ett mountain lion.
Ja, precis, just det.
För han vill inte ta liv.
Nej, exakt, för han hade ju gjort det när han var riktigt ung och fått sin första BB-gun eller vad det heter. Och skjutit en liten kyckling. Och det vill han absolut inte göra igen. Nej, precis. Den scenen är ju, jag tycker att det är mysigt faktiskt när han kommer tillbaka till polarna, skjuter lite, dricker en öl och går till Tivolit här också. Och de går längs en massa statister och tittar upp på olika sideshows och grejer liksom. Den här pojken som har blivit stor nu då, Bart heter han. Och han känns som att han är rätt blåögd liksom. Men i hans kompisgäng så känns det nice på något sätt. Att han är någon slags helylle kille på något sätt. Och så sen kompisarna vill liksom liva upp för han liksom lite grann.
Jo, men den är så behagligt grovt tillyxad hela tiden.
Ja, exakt. Ja.
Som jag sa, den är pulpig. Det här är enkelt. Om vi då bara tvärt ska jämföra den med Laura så handlar det ju inte om de här lite subtila, svartsjuka, alltså dramat i vem, känslor och sånt. Utan det här är så tydligt hela vägen och även i bilderna. Mm. Laura var enklare, lite som en torr deckare. Den bruksfoto, en term vi använt tidigare. Yeah. Här är det ju lite mer bild.
Ja. Yeah.
Bild. Jag blir ganska inspirerad av det här enkla bildspråket.
Ja, jo.
Ja, men nu sitter de och kollar på den här sideshowen.
Ja.
Bild.
Exakt.
Hur ramar man in det enkelt och snyggt?
Ja.
Men säger det som behöver sägas. Bild.
Ja, exakt. Jo, kompisarna som när de börjar inse att han börjar bli lite kär här då. När de pratar bakom ryggen på han tycker jag är jättemysig bild just det. Och hur den är upplagd. Sen scenerna med henne är ju, alltså det är ju jättetydligt, ja. Det är vad det är.
Men det är ju övertydligt och på gott och ont ska vi väl säga. För viss av den här enkelheten, tydligheten i bilderna är ju bara mumma. Jag tycker att hennes entré, när hon kommer in och bara skjuter i luften och har lite det här förföriska, småkåta men ändå lite flickiga leendet, bara är fan i mig fantastiskt. Vilken entré att göra i en film.
Och så såklart så skjuter man in lite mot honom också. Hans ögon bara blir större och större. Och så, ja, det är bra.
Det är klart att man kan liksom tycka att hans naivitet och enkelhet blir lite... Där, men är du svagbegåvad? Alltså att enkelheten i allting blir... Ja, men om man kan... Ja, men det blir lite att kisa förbi det.
Ja, precis. Men alltså de bygger den ju lite grann som någon slags... Till viss del så är det romantisk komedi här också.
Ja, som en saga.
Ja, egentligen. Precis. Jo, att det ska vara rätt tydligt att här hände det. Här slog hjärtat lite. Den där extra...
Ja. Ja, men jag kan förstå om man hamnar vid sidan av den här filmen. Att det känns bara banalt och töntigt. Mm. Men jag var aldrig där, utan jag var ju med på det här pulpiga, enkla, raka.
Ja.
Från början, ska jag väl säga.
Jo. Ja, precis. Och sen börjar väl mörkret komma in på något sätt här. När de gifter sig på momangen och så får man en jättemysig så här, de är på honeymoon.
Ah, det montaget är fan i mig fantastiskt. Ja. Det är liksom ringen på fingret, montage, de är på en smekmånad, montage, de är på en nattklubb, montage, de får panta ringarna.
Det är så bra hur liksom, ja, som sagt, mörkret kryper på där helt plötsligt. Ja. Även i det mysiga montaget på något sätt.
Ja.
Och ja, precis. De hade lite otur i, dålig tur i Vegas helt enkelt. Och har lite pengar. Och innan de har gift sig så har han liksom vilja berätta att han har varit på den här skolan då, eller vad man säger. Och i det militära, för att han hade snott en revolver. Han berättar liksom sin bakgrund för att han vill ha det gjort liksom. Hon berättar inte om sin bakgrund.
Nej.
Där och då. Och det visar sig väl här efter att de har gift sig att hon gillar action, hon vill ha en bad boy, hon gillar action när det händer saker liksom.
Ja, men hon är en kicksökare.
Ja, exakt.
Hon har en trasig bakgrund där hon har blivit illa behandlad och nu vill hon glömma den genom att men det ska vara fina drinkar och dansa på coola stället. Vi utsätter oss gärna för fara för det. För det är minst lika värt det som belöningen.
Precis, precis. Och som han har betett sig med vapnerna på Tivolit. Eller karnivalen eller vad man nu säger. Där har... Ja, det har ju satt någon standard. Men han är ju... En vapennörd. Ja. Mer än en bad boy.
Än en killer.
Precis. Så då sitter de och snackar lite grann om det. Och hon får han väl att börja ge sig in i brottets banor.
För de är ju så satans kåta på varandra de här två.
Exakt, exakt.
Så jävla kåtstämning.
Ja.
Mellan Helylle Puckot och Femme Fatale. Ja. Det blonda bombnedslaget.
Exakt. Ja, och här när du säger bild och bild och bild. De kör bil till en av sina ställen där de ska liksom råna ett ställe.
Ja, fy fan, är det entagningsrådet?
Det är så jävla snyggt.
Ja, alltså, vad fan fick de den här idén ifrån?
Exakt.
1950. Kameran är hela tiden i baksätet. Ja. Och de sitter i, så vi ser bara deras nackar, liksom.
Precis. Och vi är ju van vid att liksom följa en bil med så här back projection, eller vad det heter, liksom. Med. Men det känns jättemodernt här.
Ja, det är ingen jävla backprojection.
Nej, exakt.
Det känns stulet.
Ja, exakt. Japp.
Och det är en jättelång tagning.
Och hur de sitter och pratar och liksom gör så här, kör så här, gör det här. Jag tycker det är så jävla coolt på något sätt.
Ja, det är vansinnigt cool scen. fem av fem kor. Ja. Och han springer in på banken för att råna den. Just runt hörnet kommer en polis. Hon förstår att jag måste avleda honom och går ut.
Ja.
Och den här kameran som vi tänkte att de hade skruvat fast i baksätet på någon bil. Helt plötsligt åker fram och tiltar ut och tittar fram genom passagerarsätet på när hon avleder en polis. Mm. Och sen backar den tillbaka in och de flyr.
Ja, precis.
Och det är den är ju den standout, alltså en så här magisk scen. Men det återkommande är ju att de ofta placerar kameran bakom dem och de kör bil. Mm. Hon kör några gånger, han kör några gånger. Jag tror att det kan vara någon scen med back projection. Men oftast så är vi ju åker liksom längs, ja men någon småstad längs landsvägen med dem.
Ja, exakt. Ja, det är otroligt snyggt och modernt och liksom, ja men, ja, nej, väldigt bra.
Jag ska säga sen när jag tänkte på Gun Crazy att vi skulle se den, så var det med att, ja men jag hade ljuva minnen av den här, men jag minns inte vad det var.
Nej, precis.
Ja, men jag börjar förstå.
Kan det ha varit det här, ja? Jo.
Kan det ha varit det här?
Ja. Den här har många sett, känns det som. Den här måste ju ha inspirerat väldigt många.
Jag kan tänka mig att det finns en utgåva av den här där Quentin Tarantino pratar.
Ja. Japp.
Eller någon annan regissör. Nämn en regissör så säger de, hur fan,
ja, exakt.
Fan kom exakt. De på det här?
Japp.
Jag läste lite om den. Och i manus var det ju en mer avancerad, alltså det var inne på banken och där. Medan den här Joseph H. Lewis sa, ja men jag har en idé. Den kommer att spara oss massor med pengar. Det kommer att vara lite ovanligt, men kolla vad pengar vi kommer att spara på sets. Yep. Trust me, yeah. I know what I'm doing. Ja, ah, det är fan. Fan vad underbart. Fan vad underbart.
Ja, precis. Jo, alltså, jag vet inte, jag har inte full koll på filmhistorien såklart, men man kan ju bara tänka sig att sitta i biosalongen och bara, vad fan händer nu?
Vad händer
ja.
Nu?
Ja.
Och att, det är en snygg teknisk uppvisning, men den suger ju in en ordentligt i att vara i de här två.
Ja, verkligen.
Och jag tycker att från början är han den naiva och hon är the femme fatale. Mm. Men ju mer man är i dem, så ju mer förståelse får man ju för henne. Både att filmen bara suger in henne även i henne. Mm. Och att hon slänger ut små nuggets av hennes bakgrund. Att bara, ja, men jag förstår henne mer och mer. Yeah. Ni två borde aldrig ha träffats.
Nej, exakt.
Ja, så ni är jättekära, ni är jättesugna på varann. Men det här blir inte bra.
Nej, precis.
Och det leder ju de båda i fördärvet, såklart.
Ja. Ja. Nej, roligt. Och det blir ju... Ja, men det är väl kanske de här bilderna och allting. Alltså, det funkar ihop liksom på något sätt. Och man är i hans huvud. Och man tycker lite så här... Ja, men så att han är lite naiv. Och lite lurad. Alltså, det är en femme fatale som man...
Ja, men jag hade också hakat.
Ja, jo, precis. Ja, och...
Men jag kan inte hantera ett vapen, så hon hade inte velat ha mig.
Precis. Så här, han förstår att han är lurad. Inlurad i det i slutändan. Och han tar faktiskt valen. Fast att det känns ibland inte så. Men jag ser det ju. De är ju, bland annat så snackar de de är i någon stuga i snön liksom, som också är en snygg scen liksom, där han bara, nej, jag kan inte göra det här längre, och det klassiska, ja men låt oss göra en till ett till jobb.
Sista stöten,
ja precis, säger hon, och ja, jag tyckte den var en bra scen. Man fick mer inblick i båda på något sätt där. Ja, jag måste bara säga att jag tycker att den sitt liksom sin lilla poäng på något sätt rundan med alla som han blir, man blir introducerad av i början, ja, systern, kompisarna framförallt då kanske, även om slutpoängen kanske blir lite konstig, lite bros before hoes på något sätt här. Men att vad heter det, och lite så här damn dames på något sätt.
Jo, det finns ju en sån moral, alltså just den här fem fatal grejen att bara, ja men om bara kvinnor kunde hålla sig på mattan och vara bara en god husfru,
yeah,
då skulle vi inte behöva stå ut med det här. Då skulle vi kunna vara bros och ha våra hoster hemma.
Ja, exakt. Yeah.
Men det är någonting med scenen när han är hemma hos sin syster. De har som barrikaderat sig där eller gömt sig där. Och kompisarna, ja, men han är där, vi åker dit. Och så, ja, vi tar inte med oss några vapen.
Nej.
Och jag är så rädd att de ska bli skjutna.
Jo.
Och även slutscenen i, alltså, de flyr upp i bergen.
Yeah.
Och bara idén att de blir jättetrötta. Och hon säger bara, vad är det? Varför är jag så trött? Ja, men vi är på så hög höjd. Och att de bara kämpar sig fram. Och de är helt jävla utmattade. Att bara, men vi måste, och man hör hundarna i bakgrunden. Och,
ja.
Det är inte dumt.
Nej, precis.
Och så kommer dimman och de är ute i något lite så träsk och vad det är.
Ja.
Somnar till slut av utmattning. Som är så här onaturlig utmattning.
Ja, exakt.
Att det...
Jo, den är bra. Och dimman i sig också. Bara, vad mysigt och sådär shit. Ja.
Ja, vad säger du? Två filmer in i det här avsnittet. Tror du på kärleken?
Exakt, ja. Ja, det är en bra fråga. Åh, shit alltså. Det är kanske bra att träffa något som är... Man kanske tror på ytan att det här kommer liksom... Det här är perfekt pass, ja. Passning. Men ja, det är inte riktigt alltid så.
Vi är skitbra på att skjuta och vi är snygga båda två.
Exakt, jo. Men,
då ordnar det sig nu.
Exakt. Jo. Alltså jag måste bara... det är rätt bra... Alltså det går väl igen egentligen i hela den här podden. Det är väl att allting är välskrivet liksom. Och det tycker jag om den här filmen också. Och jag tycker att det är pulpigt kul en del grejer som sägs. Hon har varit med om något tidigare där hon har, där hon har skjutit ihjäl någon.
I St. Louis.
Ja. Hon har analyserat sig själv att det handlar om att hon, när hon blir rädd så kan hon inte tänka. Hon kan bara döda. Vilket hon säger liksom, I get so scared, I cannot think, I can just kill. Så bara, va? Vad är det här för dialog? Det är ju fantastiskt.
Ja. Nej, men det här är ju en liten pralin, va?
Ja, jo precis. Och den är ju pulpig, den är modern i många, på många sätt. Till exempel att den är rätt tydlig hela tiden. Och kanske inte låter publiken tänka alldeles för mycket själv.
Nej, den är ju extremt moraliserande.
Ja,
men,
ja. Ja.
Ja, vad tror du? Ska vi röra oss 2 år framåt i tiden?
Just det. 2 år, 1 år har jag.
1 år. Men, kanske.
Ja.
Vad har du för år? För jag har sett 2 år på Gun Crazy, både 49 och 50.
Ja, just det. Där hade jag 50. Ja. Just det. Ja, så kanske det är då.
Ja, det är inte jätteviktigt.
Vi går till On Dangerous Ground från 1951.
Yes, he's lived with corruption all his life. Breathing the evil stench wherever he walks. Alluring arms can't touch him. Bribing hands can never reach him. Only the worst can he see in people. And only violence can satisfy the hate inside of him. Until one day a dangerous manhunt leads him to the strangest woman he has ever met.
Regi här är ju ändå lite intressant.
Mm.
Den är huvudsakligen regisserad av Nicholas Ray.
Ja.
Som jag i huvudet, nu går jag bara på mina minnen. alkoholdemensen. Att jag klumpar ihop han lite grann med Samuel Fuller, som vi kanske kommer dyka upp här på Natt och Dimma åtminstone. Mm-hmm. Men framförallt att Wim Wenders, den här tyska regissören, som väl vad heter den? American Friend.
Just det, ja.
Han gjorde en film om Nicholas Ray som är lite så här kompromisslös. Jag tänker att han rökte cigarr och tuggade tobak och inte brydde sig om sentimentaliteter så mycket. Men alltså att han var ganska, nu kör vi, nu är vi hårda män här.
Ja.
Kille. Han har regisserat den till stor del, men under inspelningarna, han verkar vara en sjuklig man, för den filmen som Wim Wenders har gjort med Nicholas Ray i huvudrollen när han spelar sig själv, handlar om att han typ dör.
Mm.
Och den kom ju då 25-30 år senare. Han blev sjuk under inspelningarna och Ida Lupino, som spelar den kvinnliga huvudrollen, tog över regirodret.
Mm. Ja.
Den handlar om en snut. Och jag tänker, är det någon film som handlar om en snut med ordet snut, så är det den här.
Ja.
Som bara sugs ner i mörkret av att jobba på gatorna i, låt oss säga, New York.
Mm.
Men det kan vara Boston också. Med slödret, med våldet, med olyckan, med misären. Att han blir mer och mer våldsam tills hans överordnade skickar honom norrut på landsbygden där de behöver hjälp i ett mordfall där en ung kvinna har blivit mördad.
Mm.
Och han hjälper den lite mer primitiva lokala rättvisan att jaga efter mördaren.
Ja.
Även här är det ganska pulpigt.
Ja, ja. exakt, jag börjar tänka på The American Friend.
Ja.
Dök upp lite grann i credits och så, att vissa av de här manusförfattarna kanske till och med hade varit med där, så att det fanns någon slags connection på något sätt.
Ja, den är ju skriven av, vad heter han, A.I. Becerides, han som, vad heter den, som vi har pratat om här,
Kiss Me Deadly. Ja, precis,
ja.
Han har skrivit. Och Nicholas Ray, för de som inte vet, vilket jag var en av dem, har gjort Rebel Without a Cause också. Är väl.
Ja, just det.
Ja. Ja. Musik står Bernard Herrmann för här. Och det hörs.
Oja.
Så, den här filmen är ju välskriven, alltså det måste jag ju säga redan från början. Det är en riktig sån här bookending typ av film, där filmen börjar med att hans huvudrollens liksom kollegor får sina revolvrar från kvinnorna i sitt liv. Och blir utskickade i natten på något sätt ut till sitt snutjobb liksom. Och vi får följa en polisbil. Så liksom, det är en hel polisstation blir utdelade till olika bilar liksom. Och
de får lite olika så här, men kom ihåg det här, vi letar efter de här, de har dödat en polis för 2 veckor sedan.
Mm.
Alltså det känns lite som den här serien som man tänker på men man aldrig såg, typ så här Hill Street Blues eller någonting.
Ja, just det, precis, just det. Ja. Och sen så får vi då följa en av de här snutbilarna på något sätt. Och
de är 3 i bilen.
Ja, det gillar jag. Ja. Ja, det är skitbra. En av dem har ont i axeln också.
Ja, klaga över det. Ja, men jag var ute, vad har han gjort? Han hade grävt.
Ja, just det.
För rosor eller vad det var.
Ja. Han är lite större också än de andra också. Ja, och så helt plötsligt så bara efter att de har börjat så här stacka om hans axel och så vidare liksom, så kommer det liksom en informatör och ger dem lite information liksom. Och så bara,
ja, just det som har med det att göra, hon kan veta något om det som har med det att göra.
Så kvällen leder då till att säga, ja, men vi följer det här spåret liksom. Mm.
Och då har de valt att skicka hem han med ont i axeln efter att han har varit och fått en knådad.
Just det.
Ja, men vi skjutsar hem dig, du ska inte jobba, du måste vila.
Just det, och hos en så kallad doktor. Men han verkar också ha en glassbutik. Men ja, så det är en rolig världsbygge på något sätt här i natten liksom, och man undrar liksom vart den ska ta vägen på något sätt här. Och man får hela får då se att den här huvudsnuten som vi får följa då
spelad av Robert Ryan.
Just det. Och att ja, men han verkar ju lite instabil. Han slår en person för att få info och sådär. Och folk börjar fråga om han mår bra, om det är okej med han. Vilket jag gillar på något sätt. Att folket runt omkring han ser ju också att det här händer och att han liksom går över gränser och så. Till och med hans tidningsbud frågar om han är okej. En liten pojke liksom.
Ja, men han får en uppläxning av en av de här kollegorna som har varit ute med i natten här och bara kört runt längs gatorna och spanat och spö upp någon slödder.
Ja.
Som ger en typ en uppläxning om att men du klarar inte av att hålla mörkret ute.
Nej.
Det går in i dig, du har ingen kärlek i ditt liv som kan balansera upp det. Han får en jävligt välskriven och snygg uppläxning.
Mm.
Men hans beteende gör ju att han blir ett problem för polisen.
Mm.
För advokater, de där ormarna ni vet. som även slödret faktiskt kan kontakta, kan ju hitta anledningar att stämma polisen eller liknande.
Jag gillar det här. Jag gillar att man får inte riktigt se hans baseline någonsin. Han gör inte den resan ner i mörkret, utan vi får det via andras åsikter om honom och liksom oro kring honom. Det är väldigt snyggt gjort tycker jag, alltså rent manusmässigt.
Mm.
Ja, det är snyggt.
Och Robert Ryan här vill jag bara säga, han känns lite som så här snäppet ner från en riktig lead.
Mm.
Men jag har sett han i några, han kanske kommer att återkomma här på Natt och Dimma.
Just det.
Också. Men han påminner mig väldigt mycket om Robert Forster, alltså han som i Jackie Brown,
ja, just det.
Och i Twin Peaks tredje säsongen som spelar den andra Truman-brorsan.
Mm.
Att han har någonting som känns lagom plågat, lagom mycket som en thug.
Mm.
Han har någon balans där, men kanske inte är världens bästa skådis. Men han är där. Han har ett uttryck.
Ja, jo. Nej, jag gillar honom. Lite grann som i Laura så var det lite grann så här, vart ska vi nu då? Och det blir ganska tydligt ganska fort sen. Att så här, hans chef liksom skickar iväg han.
Ja. Men du är ett problem här. Du kommer att få oss i trubbel med de här advokaterna. Alltså, du är inte balans.
Nej, exakt. Så det blir verkligen den här så här. Okej, vi visar den här gruffa polisen typ. Alltså, den som dyker upp i mitt huvud nu blev Rutger Hauer i Split Second. Alltså, det här är bara mörka snuten som ska dra oss genom en hel film. Liksom. Det är bara pausas runt hans omvärld som bryr sig på något sätt. Mm. Kanske till viss del för att skydda poliskåren.
Men även kollegorna bryr sig om honom.
Exakt, exakt.
Och det finns ju en genuin värme mellan dem. Alltså en kollegial värme. Han som tjatar om, ja men min fru tycker att du borde komma och äta middag på söndag. Det är klart, alltså. Och lite är det så här, jag måste säga att det är min fru som tycker det.
Ja.
För om jag skulle säga, det skulle vara lite böget.
Exakt, just det.
Men det är ju han som vill att han ska komma. Så det finns ju en värme där och allt mellan samspelet när de åker runt här.
Ja, jo.
Ja, det är fan bra.
Ja, precis.
Och det är gritty.
Ja, precis. Och när de skickar hem han som är skadad och sådär. Ja, de tar hand om varandra. Ja. Jo.
Ja, och att han är inte skadad för att det händer något.
Nej, nej.
Han blir inte skjuten eller blir knivad i armen. Nej, men han har varit ute och grävt rosor i rabatten och sträckt axeln.
Precis.
Det känns så otroligt mycket som vi pratar om en 70-tals... Alltså, osande film här, va?
Just det, jo.
Men det här är 4-3, det är svartvitt, det är tidigt 50-tal.
Ja.
Och brytet, ja men ja, Åk norrut, de behöver hjälp. Vi vill inte ha dig här för du ställer till problem. Vi kan bli stämda. Och även lite, du kanske behöver en paus.
Ja.
För du kan inte hålla mörkret ute.
Nej, precis.
Och jag vet att han håller lite tal. Jag jobbar med det här i 12 år eller 11 år eller vad han säger.
Ja.
Jag kan inget annat.
Nej.
Och det kändes otroligt mycket som jag. Ja. Jag börjar vara exakt så länge jag har gjort mitt jobb. Ja. Jag kan inget annat.
Ja, vad fan ska man
göra? Jag är inte där han är, jag lovar.
Precis. Ja. Ja, men det är en bra resa att ta på något sätt här. Upp i kylan, norrut, ja. Klä på dig.
En bilfärd, ta på dig vinterrocken, kör norrut. Ja. Och vi får följa bilfärden här när det blir mindre och mindre. Den murriga, hotfulla, skuggiga storstan där det alltid är natt tydligen. Ja. Till det här snöiga, alltså så här amerikanskt snöiga glesbygden.
Ja. Och alltså den här flickan som har blivit mördad och mördaren som är jagad. Jag tänker att ja, men nu kommer det bli mer av det här liksom detektivjobbet. Och han tror ju det på något sätt också och går in i familjen och börjar intervjua folk och så här. En syster där som man vill ha information ur. Men det är ganska snabbt så börjar man förstå att vänta, vi är på landsbygden här.
Det... Här är det vigilante law som gäller.
Exakt, det är ju ett uppbåd liksom. Det är folk, en manhunt på gång liksom.
Ja.
Det är en mördare som är där ute och bara försöker komma undan på något sätt från de här byborna på något sätt. Som
med bössor.
Ja, exakt. Så det blir ju en väldigt intressant krock på något sätt. Alltså han har ju varit den som är lite vild och går sin egen väg och bryr sig inte om han slår någon gul och blå liksom. Och så kommer han upp som stadssnuten som kan vara lite detektiv och sådär.
Här blir han Mr. Pencilneck plötsligt.
Just det. Ja. Ja.
Men den håller ju hela tiden från början, alltså när de ger sig ut på natten här och bla bla bla. Och den håller ett tempo och han kommer dit och ganska snabbt blir det en ganska så här nervig jakt.
Mm.
Ja, men vi har sett han är där. Och av någon anledning är det då våran snut och flickans pappa som är den som har tydligt har sagt att ja, men jag ska stifta rättvisa med min hagelbössa. Det är så vi gör här.
Ja.
De två tar liksom täten och bara springer genom snö i vad som känns som en evighet.
Precis, ja.
De kommer ner i en liten by, mördaren eventuellt, sticker iväg i en bil. De rekvirerar en bil, jagar efter, det blir en sån nerv. Alltså, filmen har fan inte stannat upp här.
Nej.
Utan... Och den är kort, den är 80 minuter. Men hela, alltså där vi är nu när de kör av vägen och de springer och kommer till ett hus.
Mm.
Då är vi halvvägs in.
Ja.
Och jag tänker att första halvan av den här filmen är fan i mig magnifik.
Ja, jo. Jo.
Sen stannar den upp i ett hus och det blir en annan typ av film.
Just det. Men alltså... Jag tycker att den håller en nerv kvar där faktiskt. De kommer till ett hus, det lyser uppe i ett rum. Det släcks.
På övervåningen, ja, precis. Också. Och det släcks.
Och så släcks det och så går de in och träffar en kvinna där. Blir presenterad väldigt underligt liksom i första person när man öppnar dörren. Jag tänker, vi kommer aldrig se den här kvinnan överhuvudtaget liksom. Men sen så kommer hon in ingåendes i stora salen eller man ska säga bredvid öppna spisen. Jag tycker att den scenen är väldigt bra. Alltså jag hajar ju vad som händer och jag gissar att kanske alla i publiken gör det, jag vet inte, men det finns en så här intressant sak med att hon döljer något, att hon är blind också.
Ja.
Så scenen vi får där när de vill söka igenom huset och hitta den här mördaren och att hon är lite beter sig lite underligt, döljer någonting. samtidigt som hon döljer en till sak, vilket är att hon är blind. Och ja, just det blir liksom ett bra mysterium i den scenen som kommer där. Ja, men jag gillar den scenen faktiskt. Jag tycker hon...
Ja, nej, jag har inga problem med den. Det är verkligen bara det att den växlar ner och, ja, och fortsätter göra det.
Ja, just det. Jo, men det är sant. Det gör den ju.
Jo. Men även alltså, att den håller den här pulsen och var fan ska vi?
Mm.
Vem är hon?
Ja.
Vem har vi jagat? Är det fel person? Bla bla bla. Är ju vid liv fortfarande här.
Mm.
Mm. Och att man ganska snabbt får känslan av att den här snuten som vi har fått lära känna ha koll på läget och vill skydda henne och eventuellt den hon vill skydda från ja, men herr uppbåd.
Exakt, ja, ja.
Så det finns ju en hel del dynamik här.
Mm.
Och då ska vi säga att kvinnan som dyker upp här som är blind spelas ju av Ida Lupino, som jag tror har varit med i någon Hitchcock-film.
Mm.
Som ju var en pionjär genom att vara en av de första kvinnliga regissörerna. Hon hade jobbat bakom kameran som regissör före den här.
Mm.
Men hon klev liksom in och regisserade vissa scener. Exakt vilka vet väl ingen. Men man antar ju att det har att göra med de som är uppe i det här snöiga landskapet.
Yeah.
Och hon fortsatte att jobba som regissör genom 50, 60, 70 och in på 80-talet. Framförallt inom tv.
Mm.
Men hon var en av de första kvinnliga regissörerna. Och det här var en av hennes första filmer.
Just det. Ja, jag ville vara lite vacancy-rolig och hittade en credit från en vacancy-film. The Devil's Reign är hon med i.
Ja, ja. Än viktigare.
Mycket viktigare, nej, än så, nej. Jag tycker att deras dynamik, alltså, jag gillar ju farsan, hon... polisen. Ja, men
det är någonting att farsan här, han känns som att han har rymt från en westernfilm.
Ja, exakt. Jo.
Hon känns väldigt så här classic Hollywood.
Mm.
Och Robert Ryans karaktär här, snuten, han känns ju väldigt, alltså, som att han har rymt från början av filmen.
Jo.
Från snuten från gatan.
Ja, jo.
Med pluntan i fickan.
Ja.
Och gett upp på världen. Och så får de mötas i det här huset. Sen blir ju, underspelar de ju pappan här.
Ja, just det. Mm.
Han blir ju bara en grizzlybjörn.
Just det. Mm.
Utom mot absolut slutet får han ju en liten redemption.
Ja, exakt, jo.
Men han hade behövt kanske få vara lite mer.
Ja, just det. Ja, men det är inte jättekonstigt i och för sig. Tänker jag nu att jag, när jag tänker på scenen med fruarna som är liksom det som grundar city-snutarna på något sätt.
Och han har ingen.
Och han har ingen som grundar honom. Så det finns, det är väl viktigt att han blir den. Det hotet som han blir där och då. Så att, ja, han används ju korrekt på något sätt rent narrativt eller vad man ska säga. Men... ja, han blir ju mer av en det överhängande hotet på något sätt där, än en karaktär. Ja, jo.
Mm. Ward Bond heter den skådisen.
Just det.
Det är fan ett tungt.
Ja, det är bra.
Man kan knappt säga det.
Just det. Powers Booth.
Ja.
Det är där. Yes. Alltså jag vet inte, jag tycker om dem. Jag tycker om mycket av de här scenerna. Jag tycker om när de pratar om bara så här, hur hon navigerar genom huset och att den här brorsan som hon håller kär liksom har satt upp en massa saker åt henne för att hitta vägen.
Och de ska vara fina också. De ska ha en betydelse. Det är nästan ett träd i mitten.
Ja, precis. Vackra saker säger de. Och de säger det om den här trädpinnen liksom som hon har i rummet. Men när de säger det så öppnas världen upp liksom. Man bara, ja, just det, och den där skulpturen och de där hängande liksom glittriga sakerna och ja, det är snyggt liksom. Det är någon som har läst manuset som har gjort den här setet också. Setdesignen. Mm. Och att det är så gör ju att man bygger en värld kring den här barnamördaren också. Mm. som vi får möta.
Jo, men de gör ju kanske nästan ett överdrivet bra jobb.
Ja.
Med att göra honom mänsklig och till ett offer.
Ja, exakt. Jo.
Man hinner, med tanke på hur snabbt överstökat det han har gjort är.
Ja.
Och jag säger väl inte att det är någonting dåligt, men...
Men det är ju obehagligt också när han väl erkänner och vad han har försökt göra och liksom... Ja, nu är det en massa spoiler-territory, men han pratar om att jag ville få henne att le också. Och hon ville inte le. Och jag fick aldrig till det liksom. Så bara, åh, det här är så mörkt som det blir liksom. På något sätt. Och han själv är en blåögd, ganska ung pojke eller man.
Liksom. Just a kid.
Ja, exakt. Jo. Ja, jag vet inte. jag tycker om mycket av det här faktiskt. Ja. Ja, men allt så här. Det, alltså, även när det är så här. Ja, men det här kanske är lite filler. Men när de pratar om att systern behöver... Ja, att hon behöver vård liksom. Men stannar för brorsans skull. För han har också... Han har värre problem, tycker hon. Än han. Alltså, det finns ett... vad heter det? Medberoende eller vad det heter. Alltså det finns någon slags...
Jo, men den tar ju den här typen av problematik på allvar.
Ja, precis.
Men det har ju en liten sockrig sentimentalitet över sig också. Alltså. Om man ställer det i kontrast till den här moderna första halvan av filmen.
Ja.
Jag säger inte att det är dåligt. Men hur möts de här två filmerna som jag tycker att det är?
Ja.
Fram till de kommer till huset med Ida Lupino.
Mm. Ja, precis. Nej, men det blir ju en romantisk komedi med en poäng av liksom... Ja, men med en poäng som man tar från den här mörka gatan som kanske är lite grov liksom. Jag vet att jag... vid något tillfälle skapade ett lite så här writing-problem, någonting som jag ville kreativt undersöka, att göra en romantisk komedi där liksom den här tillfället när de blir ovänner handlar om att mannen i förhållandet ger henne en förlovningsring som kommer från hennes förra kille som de skulle just förlova sig, och han blir mördad och har just köpt en förlovningsring, och de vet liksom, de har kommit överens om vad det ska vara liksom. Och sen så kommer hennes nya kille som har tagit henne ut ur det här sorgen och kommer med just den förlovningsringen till henne och ber henne om hennes hand, och sen så själva det knepiga skulle vara någonstans att ja, men till slut så ska de ju vända då och faktiskt komma ihop med varandra liksom. Och det finns en, det är någonting som känns lite så här på något sätt. Det är så jävla mörkt att gå till en romantisk komedi i slut liksom.
Och gissa vad Ray och vad heter han, Besides, och de hade ju ett helt annat slut.
Ja, okej. Ja.
Och det slut vi får är ju studion.
Ja, okay.
Det var inte supermörkt deras slut.
Mm.
Det slutar ungefär likadant. Robert Ryan åker till henne och vill liksom reconcile. Men hon säger, det kommer inte att gå.
Nej.
Jag förstår, men det kommer inte att gå. Han åker tillbaka till stan, men har hittat en annan förståelse. En annan mjukhet.
Mm.
i att fortsätta sitt jobb på gatan.
Och så ja, just det. Ja.
Så på något vis lite mer hedra den övriga filmen än vad det här påklistrade studioslutet vi får.
Ja, det kändes lite underligt, ja.
Ja.
Okej. Men också ligger det inte något i den här så kallade olyckan som händer någonstans i filmen.
Ja.
Att ja, det kanske kommer bli lite svårt för dem, ja.
De har någonting att jobba runt där.
Japp. Mm. Yep.
Men på det stora hela just den här On Dangerous Ground, jag älskar första halvan. Mm. Första halvan där är nära nog perfekt. Och då menar jag, jag tänker att det är tidsmässigt ganska exakt halva. Mm. När de kommer till huset. Yeah. Andra halvan är inte dålig.
Nej.
Det är lite en annan typ av film. De kanske inte limmar ihop perfekt, men helheten är ju ändå att det här är en ganska schysst rulle.
Ja, jag tyckte om den mycket faktiskt. Ja. Och jag var beredd på att ta den här lite dippen i intensitet.
Å andra sidan, vad fan skulle den göra då? Det är klart att den måste göra det.
Ja, precis.
Den måste ju ta, den kan ju inte hålla på så här. Då blir den ju tom.
Nej, precis. Och han måste ju åka till upp till Norrland och hitta lugnet på något sätt. Det han måste göra.
Lyssna på Type och Negative.
Exakt, exakt. Gå sin promenad och sen vara lite lugnare ett tag. Tills det är dags att åka upp igen.
Ja.
Fan. Ja, Laura var också bra. Jag tycker att de flesta här, jag kan tycka att pulpen i Gun Crazy kanske att den är, ja, men det kanske är avsnittets svagare punkt för mig, för att den var lite för tydlig liksom kanske.
Moralen där ska vi ju hela tiden, men just tydligheten och
hantverket,
tekniska briljansen, hantverket exakt, är ju finemang.
Ja, det är riktigt bra.
Medan de, ja, jag tänker framförallt Laura är väl mest välskriven och jobbar lite mer i det dolda.
Mm. Yep.
Men fan alltså, det murriga på gatorna i början av On Dangerous Ground. Ja. Fan vad bra det är.
Ja, det är bra. Skulle vara intressant att se, eller just det, vad skulle hända om bara i Training Day, om man bara helt plötsligt blir uppskickad
norrut. Stopp, det här håller inte. Nu ska du till, Alaska och lösa det här mordet. Mm. Bara traska i snö och lyssna på Type och Negative.
Ja, precis. Det var ganska kul hur förvånad jag ändå blev att så här, ja, men nu ska jag till Alaska och hur jag tänkte att bara, det kommer att vara sån stor kontrast liksom. Och sen plötsligt bara, det är live liksom. Det händer nu. Mm. Vad konstigt att han kom dit så fort.
De har ett problem. Ja, han måste ha kört jättefort.
Ja, mördaren bara springer mellan husen fortfarande och försöker gömma sig under kåkar och jag vet inte vad.
Ja, man skulle kunna se det som en logisk lucka, men jag är beredd att blunda för den.
Japp. Jo. Nej, kul avsnitt. Väldigt bra val här av filmer. Jag blir sugen på mer, helt klart.
Mm. Jag har en liten tanke, men eftersom vi inte vet varken när vi kommer att spela in det eller när det kommer att släppas, eller när det här avsnittet kommer att släppas, så håller vi på det lite grann.
Exakt.
Hoppas det inte har skett några större världshändelser mellan idag och när det kommer ut.
Med det i åtanke så tänker jag föreslå att prenumerera vart ni än lyssnar nu, så att när det väl kommer ett nytt avsnitt, om det är ett halvår eller vad det kan vara, ett år, så dyker det upp i eran feed. Så prenumerera gärna.
Det finns mycket noir-filmer kvar.
Yes.
Att se. Särskilt med det här tempot.
Yes. Tack så mycket. Vi ses. Hej.